För att när jag väl har lyckats sätta på min mick.
Kan man göra så här för att hjälpa Kim, har jag lärt mig. Ja. Nu ska du få en sån här. En, två, tre. Kan du sluta fingra?
Kan du sluta fingra? Nu skulle mina barn säga that's what she said.
Då kan han orientera sig.
Det är motsvarighet, det är Kim. Det här är din motsvarighet till hundklicken som man har när man spelar in ljudbok. Som du och jag och Jonas Karlsson pratar om.
Ja, eller klappan på film helt enkelt.
Ja, klappan.
Vi har klappat.
Ja, det har vi.
Då var det dags för det 180:e avsnittet av er favoritpodcast Lunch med Montelius. Idag har Martina och jag slagit oss ner, ja faktiskt, vid ett av de lediga borden på finkrogen Vedholms fisk vid Nybrokajen i Stockholm. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi.
Hur mår du? Du måste inte vara på bra humör bara för att jag är det.
Nej, men jag är det. Alltså, när jag gick här från Östermalmstorgs tunnelbanestation till Vedholms fisk på Arsenalsgatan 1 så fylldes jag av någon slags förbjuden skön känsla av att Stockholm var så lugnt och tomt. Och solen sken.
Det har ju sina... Så här, om vi inte hade haft ni vet vad som pågår just nu. Då hade ju Stockholm just nu, vi hade tittat ut över, ja man ser nästan Berzelii park härifrån. Det hade varit smockat. Dramatentrappan ser jag. Det brukar ju vara det första vårtecknet, att där sitter ju alla. Ser ingen där nu.
Nej.
Men det gör att de som går ut då, till exempel vi får ju liksom hela Stockholm för oss själva.
Ja.
Och det betyder inte att vi gillar sjukdomar. Det betyder det absolut inte.
Vet du? Stötta är det nya unna.
Mm.
För nu är vi här då på en av stans absolut finaste krogar.
Och dyraste får vi säga. Jag har aldrig varit här förut.
Nej, och... Vet du, anledningen till att vi är här, det är att man, om man känner någon eller är släkt med någon i personalen, så får man rabatt.
Och du och en som jobbar här har haft barn på samma dagis.
Ja, så är det. Så att vi stöttar Vedholmsfilsk.
Vledvlolms, vi har alltså redan korkat upp vinet här. Vledvlolms flilsk.
Ja, men har du märkt det? Att folk unnar sig en massa saker nu. Och så skriver de hashtag stötta krogen eller backa kaféet. Eller...
Ja, och det är ju inte direkt den största uppoffring man har gjort i sitt liv. Alltså jag har ju då...
Oj, vi måste kolla menyn.
Ja, jag vet redan vad jag
ja, du vet. Ja.
På riktigt skulle vilja ha.
Ja.
Alltså jag vill ju ha lax och skampispett.
Ja.
Det låter jättegott. Väldigt
ja,
gott.
Den så fantastisk. Ser fantastisk ut, är fantastisk.
Har du örhängen med tuttar?
Ja. Så här, jag fick de här i premiärpresent av Brunnsgatans producent Camilla. Hon hade köpt dem och så hade hon lagt dem i en jättefin, egentligen vanlig liten pappask, men den var dekorerad med en fin bild. Och så hon hade hittat dem här av en slump, och vi ska instagramma de här sen förstås. Mm. Och tänkt direkt så här, det här är Martin måste ha dem.
Ja, det är toppiga bröst.
Jag fick dem, och grejen är att när Camilla fyllde år för ett tag sedan, då fick hon en väldigt speciell hund te-mugg av mig. Ah. Jag tycker det är fint för att Camilla är ju den, alltså vi är ju de två enda som alltid jobbar på teatern.
Mm.
Och vi måste ha en bra relation. Tänk om vi inte hade en bra relation. Nu är det väldigt lätt att ha det med Camilla. Det är delvis därför jag vill jobba med henne. Förutom att hon är bra. Men man måste vårda det på ungefär som man vårdar ett äktenskap.
Mm. Nu kommer maten.
Lax, skampi, papayasallad, citron och så kommer jag med lite ris också.
Citronen som en liten sol över alltihopa.
Så vackert.
Ja, jättefint. Tack.
Så vackert.
Vet du vad, jag ska gå och borsta tänderna. Jag ska gå och tvätta händerna innan vi äter.
Det kanske man ska, ja. innan du tar på brödet. Du har kanske varit ute och... Kom nu, ska vi tvätta händerna.
Okej, vi ska bara gå och tvätta händerna. Vi kommer. En annan grej som jag gör väldigt mycket nu är att äta.
Det tror jag att många gör.
Jag har återupptäckt ätandets... Jag har återupptäckt bordets fröjder.
Ja, ja.
Vi kommer att få en fetmaepidemi.
Ja, det kommer vi få. Och vet du vad? Konditorierna säljer tydligen extremt mycket tårtor.
Ja! Ja! Jag såg en snubbe igår i Vällingby, ja, som kom med liksom en kartong. Han kom ut från konditoriet. Ja. Det såg ut som att han hade fucking köpt 3 tårtor.
Ja. Oj, oj, oj.
Vad är detta?
Nej, men jag tror att det är det här. Det är det här. Unna, stötta.
Stötta
ditt lokala bageri och samtidigt kan du unna dig liksom. Det är ju det. Nej, men det handlar ju också om att man vill trösta sig lite. Systemet, ja, går ju också bra.
Och det är inte lite att man känner, alltså ungefär som det är, det kommer jag ihåg i skolan, om det hände någonting särskilt, typ att brandlarmet gick eller något.
Mm.
Eller någon lärare blev sjuk eller var tvungen att gå så hastigt så att de inte hittade någon vikarie.
Mm.
Så man fick en oväntad håltimme.
Mm.
Den feelingen är det lite grann.
Just det. En oväntad håltimme.
Ja, det är väl det vi har, fast en jättelång oväntad håltimme.
Och så länge ingenting allvarligt har hänt nära en, så är det, finns det liksom ingen anledning att gråta.
Nej, då är det bättre att alla vi som inte till exempel är jättesjuka, att vi försöker, jag tycker det är bra att vi försöker hålla oss lite sådär ystra och på bra humör. Så ja, orkar vi, när som helst kan det hända att man behöver hjälpa en anhörig, kanske någon som har barn blir jättesjuk och man måste ta hand om dens barn eller whatever.
Mm.
Då måste vi ha ätit mycket tårta innan så att vi pallar.
Gud vad gott det här var.
Ja, det var så gott. Men
det var lite som att äta sol.
Ja, vi äter sol idag.
Mm.
Men Gunny, alltså, fan vilken glädje med Alma-priset.
Mm. Det var roligt att du hade alltså så här bäckhyna som ingen hade hört talas om.
Men hur visste du att jag hade köpt den på bokmässan?
För att hon får alltså Alma-priset, Astrid Lindgren Memorial Award. Mm. Hon kommer från Sydkorea och gör barnböcker. Hon är liksom konstnär, illustratör och författare. Jo, men den enda översatta boken på svenska är ju den här vad heter den?
Den enda
översatta boken var ju den som du köpte på bokmässan sist. När jag fick se den så liksom, du vet, jäklar, den där boken har ju jag sett. Den fiskade ju du upp ur någon av dina tygkassar och visade för mig.
Ja, för ja, att jag var ganska i gasen när jag köpte.
Att, ja, och du liksom bläddrade i den och berättade lite vad den handlade om. Jag tror kanske du var ensam i hela Sverige om att faktiskt äga en bok av Beck-Hina.
Ja, men det här är ju liksom...
Och den heter ju någonting med molnkatter eller något liknande. Bull.
Bullmånen. Nej, men det här är ungefär som när Alice Munro fick Nobelpriset.
Mm.
Och det var ju Lilla Atlas förlag som väl fortfarande ger ut henne.
Mm.
Det vill säga, om man går omkring och sniffar så där som jag gjorde nu i pausen faktiskt på Hedengrens.
I pausen?
Ja, men i pausen, därför att jag kom hit en timme för tidigt.
Är vi på teatern?
Ja. Ja. Jag kom hit en timme för tidigt. Och då så blev jag jätteglad.
Ja. För då kunde du gå till Hedengrens.
Ja.
Ja, för att och de har öppet som vanligt. Mm. Inte Gucci däremot. De har inte öppet. Inte Nathalie Schutterman heller. Nej,
men däremot Hedengrens bokhandel. Jag tror de har lite begränsade öppettider. För jag försökte gå dit igår kväll. Och så gick det, men nej, idag, nu hade de öppet.
Och jag letade egentligen. Ja, vem tackar
nej? Vem tackar nej till Travis?
Nej,
till
en liten verkligen inte vi.
En liten skviddelivutt.
Ja, det är så extremt gott.
Till era målmullar.
Målbullarna.
Ja.
Det var det den hette, va?
Ja, målbullar hette den.
Det har du reda på. Vi har ju suttit här en kvart och försökt.
Blåst på pengarna på den också.
Blev hon blåst? Va? Vad det blåst på pengarna?
Att hon, jag tror det var en av de första hon lade ut. Och sen så skrev hon ett dåligt kontrakt. Så att massor, de tjänar pengar som 17. De gör tv-serier och hon får ingenting för det.
Nej. Oj, men nu ja, det gjorde hon. Nu kommer det. Nu kommer det. 5 miljoner.
5 miljoner.
Ja, men titta. Vilket ställe, va? Hon vet vad
det är. Inte bara restaurang, utan vi får veta också vad boken som vi skulle prata om heter. Nej, men det är det här när man går... Jag var egentligen och letade efter en extremt pinsam bok på Hedengrens. Men du vet vad som händer när man går dit. Det går ju liksom.
Nej.
Alltså det är helt sanslöst på detta Hedengrens.
Ja.
Det är sanslöst! Och jag fick ju hålla i mig för att... Det är så här att min lägenhet är ju i princip belamrad. Den är alltså på riktigt.
Ja.
Man kan inte röra sig.
Räcker inte.
Nej, man kan inte röra sig. Och dessutom så får jag gratisböcker hela tiden. Alltså dels recensionsböcker, men sen så också skickar jag förlagen hela tiden gratisböcker till mig, vilket jag är jättetacksam för. Fortsätt gärna skicka. Men det gör ju att i och med att jag inte rensar ut någonting så har jag satt en sorts stopp för mig själv.
Ja.
Att köpa fler böcker.
Ja.
Så jag går istället och onanerar på Hedengrens. Och så på varje bokmässa så säger jag till mig själv att nej, det blir mycket, mycket jobbigt att släppa hem om jag köper för många. Men om jag ser någon som verkligen, alltså jag säger det till mig själv, ungefär som med ett par örhängen eller ett klädesplagg eller något, att om inte en till svart tröja, när man ser någonting som är så här, nej men det här, jag kommer inte kunna söka upp det här igen, för det kommer jag att glömma. Den här talar till mig.
Ja.
Jag har aldrig hört talas om den här boken förut.
Nej.
Men den talar till mig.
Ja.
Och jag måste ha den. Och det där känner man. Man känner det på samma sätt som med människor. Att du...
Henne vill jag bli kompis med.
Ja, och det händer så pass sällan. Och med den här molnbullen så var det precis så. Och grejen var att jag tror inte ens att jag riktigt... Undrar om jag ens läste den för mina barn. Jag tror att jag läste den själv. Därför att hon är ju en sån författare, alltså det spelar ingen roll riktigt att det är. Alltså med de bästa är det ju så.
Ja, med de bästa är det så. Att det spelar ingen roll hur gammal du är. Du har ändå utbyte av den där boken.
Ja.
Så var det med de två enda böcker av henne jag har läst.
Ja, och jag har längtat så otroligt mycket efter. Det har ju skrivit massor med bra liksom, socialrealistisk barnlitteratur på senare år. Och det är välbehövligt. Men mycket av det är jättebra. Jag tycker mest om hela den här serien. Alltså Grodales böcker.
De handlar ju ofta om så här övergrepp och alltså svåra saker, svåra grejer.
Psykisk sjukdom och såna här saker. Jag älskar Grodales.
Det finns ett väldigt realistiskt tema i botten, även om de är liksom väldigt fantasifulla.
Men det är det jag gillar, att hon för in ett fantasifullt element. Men däremot här så finns det ju...
Här är det ju bara...
Nej, det är bara off the wall.
Ja.
Och jag har längtat så mycket efter bara... fantasi och glädje och att fullständigt lösgöra sig från verkligheten, för det tror jag är lika viktigt. Alltså dels det här att visst barn kan behöva kultur som väldigt tydligt tar upp någonting som är viktigt. Sen finns det det fantastiska, man kan vara Astrid Lindgren som lyckas få in
allt
på en gång.
De
tittade ju på de fick se Bröderna Lejonhjärta på film i min lilla dotters skola för att sen kunna prata om vad diktatur är, vilket jag tycker var ett genidrag. Att Tengile som en diktator. Jättebra. Men sen så finns det de här uttrycken som bara, som jag tror är precis lika viktiga, inte minst om man har det svårt. Där man får en sorts tillfälligt respass och bara får åka ut i någonting som inte har ett skit med ens morsas knarkande att göra, eller vad det nu är.
Nej.
Utan man bara får åka. Och parallellt med det, nu måste jag bara inflika att jag håller på och recensera nu, eller läsa för att recensera en bok av Isabella Nilsson, som är en poetik.
Mm. En poetik, vad är det för någonting?
Ja, men det är liksom att man skriver om poesi och resonerar kring den och förhåller sig till den. Och...
Gud vad jag zonar ut nu alltså.
Okej.
Förlåt.
Vad tycker du om Pernilla Wahlgren?
Nej, men alltså, det är någonting med hela begreppet. Förlåt.
Men skit i begreppet då, men...
Nej, men du får fortsätta, men förstår du varför man liksom bara...
Hon har översatt Lewis Carroll och sådana där. Nej, men hon skriver om så kallad nonsenspoesi. Och,
ja.
Och det meningslösa.
Mm.
Där är vi tillbaka kanske till något roligt.
Mm.
Alltså Gunilla, du jobbar på en kulturredaktion.
Jag vet. Jag är i grund och botten en väldigt enkel människa.
Men det är poesi också.
Ja.
Det är poesi också. Ja. Det är därför poesi funkar på barn.
Ja.
Det är därför.
Mm. Mm, mm, mm.
För de skiter lite grann i liksom... Alltså sånt här som vuxna människor hänger upp sig på. Typ. Mm. Åh, är det här dramaturgiskt korrekt? Hur förhåller det här sig till Schopenhauer? Hur, alltså var placerar sig den här litteraturen, ja, i vår kanon?
Ja, bra.
Det är ju för dem bara som en full blöja.
Ja.
Det couldn't care less.
Nej, där är väl jag lite grann. Men kör, konkretion.
Okej, nu ska jag säga det här i en mening.
Mm.
Jag tror att det onödiga är helt nödvändigt.
Mm. Ja. Där har vi det.
Men tror du? Ja.
Det sägs att nu i coronatider, hatar uttrycket och coronatider, men nu sa jag det i alla fall.
Jag vill helst aldrig mer säga corona.
Nej, jag vill inte säga det. Vad ska man säga istället? Nu.
Nu när...
När det är som det är.
Nu när det är som
ni
det är.
Ni förstår vad vi menar. Så säger somliga att liksom människor blir uppfyllda av empati och är trevliga mot varandra.
Globalt sett är läget både illa och akut för hela gatutidningsbranschen, där länder införs till exempel undantagstillstånd. Andra sidan myntet av krisen och de allt mer folktomma gatorna här i Sverige, en ökad värme, säger Bernard Persanowski som säljer Faktum i Göteborg.
Jag tror att folk får lite mer empati och lite mer gemenskap när det blir en sån här grej som med corona, och då säger de, ja, men de är ute och säljer ändå, och då blir det kanske att de tänker, ja, men jag köper en tidning då liksom lite. Det är så jag tror de tänker folk.
Folk kanske blir lite mer empatiska. Med tiderna, när det är som det är, så att säga. Min upplevelse är tvärt emot.
Att folk blir skittaskiga.
Jag har haft några trafikrelaterade upplevelser de senaste veckan. Så starkt liksom motsäger denna faktum.
Men berätta.
Ja, det första var när jag försökte parkera bilen i ett garage. I närheten av Brunnsgatan förresten.
Var det där som ligger i vår backe?
Ja.
Det där?
Ja. Och då stod det där. Och så ska man då försöka liksom, du vet, parkera med sin app. Och sen så upptäckte jag att för att komma komma in liksom, tillbaka in i garaget, så måste man använda ett kort. Och då stod det där och kliade mig i huvudet och tänkte, hur i helvete funkar det? Om jag betalar med appen, hur ska jag då kunna komma in med mitt kort? Mm. Ja, så stod jag där och tittade på, dumt på den här apparaten. Och så kommer det in en kvinna. Och då tänker jag, åh, en människa. Hon kom in med sitt kort. Och då frågar jag så här, hur är du? Och vet du vad hon säger? Jag vet ingenting om det där. Och så bara backar hon iväg.
Oj, oj, oj.
Ja.
Var hon rädd att du skulle smitta henne med
inte
corona?
Inte vet jag, hon ville verkligen inte hjälpa till. Och jag hade... uttrycket jävla kärring på tungan, men jag sa det inte, men jag kände det. Och sen en annan dag så kom jag farandes på huvudled, och då körde det fram en bil framför mig som han bara svängde ut från ingenstans, som man inte fick göra. Och då stannade han framför mig och började skälla på mig istället.
Fast han hade gjort fel.
Varpå jag gjorde, jag skäms att säga det, så.
Gunilla, syntolkning. Gunilla håller nu upp två fuckfingrar. Vad hände sen? Hur reagerade han då?
Ingen av oss skruvade ner rutorna. Utan jag bara satt där med mina fingrar. Och han bara... Ja, sen körde han iväg. Tredje exemplet.
Det var när jag skulle åka till ett bageri och köpa något gott fikabröd.
Som folk plägar göra i dessa tider. När det är som det är. Ja. Och det var vi nere vid Telefonplan. Och så skulle jag till Söderbergs bageri. Och så bara råkade jag svänga in på en gata där det var enkelriktat. Och jag kom från fel håll. Och det upptäckte jag ju efter några meter. Och då kom det, en bil emot mig, körandes då, emot mig, som det hände på enkelriktade gator. Och då, jag kastade mig liksom in i en ficka nära trottoaren så att han ska komma förbi.
Det var ju inget fel, det var ju bra ju.
Ja, fast han vevade ner sin ruta. Och vill säga något. Så då vevar jag ner min ruta. Och så säger jag så här: Kommer du förbi? Säger jag oroligt. Därför att det är ju huvudsaken. Men han bara: det är enkelriktat här. Och jag vet. Men kommer du förbi? Skitsur. Och så åker han iväg och parkerar. Och jag åker också iväg och parkerar. Han ska uppenbarligen också till Söderbergs bageri och köpa något gott.
Ja,
och
nej.
Så när jag kommer in på Söderbergs bageri så står han där i sin jävla kamelhålsulster och rosa lammullshalsduk instoppad på det där sättet som du vet arkitekter brukar göra. Man tar dem liksom, man viker dem dubbelt och så stoppar man liksom in till det som en snara. Och så hade han liksom så här spetsiga jätteblanka skinnskor som man köpt på något som man hade liksom inte köpt i en butik utan skickat efter från någon jävla butik i London.
Givetvis.
En sån.
Ja. Han är för fin för att ha svenska skor.
Ja, jag är för fin för det. Och då tänker jag så här, ja men jag kanske liksom, vi kanske ska liksom bli vänner. Så då börjar jag med att säga så här: ja, jag vet, det var enkelriktat liksom så. Ja, säger han. Och det gör ju det hela ännu värre.
Vadå ännu värre?
Du visste att det var enkelriktat och åkte ändå där. Men då, vet du vad jag sa då? Så sa jag bara så här: Okej. Du vill uppenbarligen bara mucka.
Sa du det?
Jag sa det.
Du vill uppenbarligen bara mucka. Alltså, lyssna på det här nu. Gunny, vad hände sen?
Blev han skitsur och sa: vadå mucka? Du är enkel. Ja, du vet, han började liksom köra sin grej. Han vevade ett varv till. Men då blev jag bara tyst och backade lite grann.
Ja, det är jättebra.
Och såg bara glad ut.
Det är jättebra, gud vad bra Gunny.
Och han var före mig i kön med sin tjej som stod och pratade i mobiltelefonen.
Så hon var inte inblandad?
Hon var inte överhuvudtaget inblandad. Nej, inte alls. Nej. Och så gick det lite tid och expediten tittade på oss och undrade liksom, är det någon som ska ha något här eller så?
Eller är det bara här ni vill?
Ja, ja,
det var så gott.
Och då säger han så här: ja, du kan gå före oss.
Var det hans lite bakvända sätt att säga förlåt?
Det är möjligt. Eller också var det bara det att det var ju uppenbarligen så att hon pratade i telefon, de kunde ju inte beställa överhuvudtaget liksom.
Och hon skulle bestämma vad de skulle köpa.
Ja, hon stod och, jag vet inte, överlamen någon som inte var där. Ja, du kan gå före. Så då gick jag före och sen gjorde jag min beställning. Men den allra trevligaste, mysigaste coronarösten jag kunde hitta på. Ja, jag skulle ha såna här. Kanske såna här, sex såna där bullar. Eller har du några veganska? Och då fick vi en jättefin kontakt, jag och expediten på Söderbergs bageri. Och önskade varandra en underbar dag och så vidare. Och det kändes som att hon kompenserade för sin otrevliga.
Jag tror hon tyckte att han var jättepinsam.
Det tror jag.
Och så gick jag. Vilket han ju var. Han var ju sjukt pinsam.
Ja.
Visst får man inte bli arg för att någon av misstag kör in på en enkelriktad väg. Och sen försöker väja. Är det inte att bli arg för?
Verkligen inte.
Om någon erkänner sitt misstag direkt och ser jätte ångerfull.
Det kanske är 100 gånger när de här personerna kör på den här vägen. Och det är 100 gånger när de möter någon som har misstag för att de inte orkar köra runt.
Ja, jag förstår. Det är 100 gånger när han kommer med sin Corvette och ska köpa sin...
Jag ska se den andras. Men det kan ju vara lite så. Men det är inte lönt att bli arg för någonting egentligen.
Nej.
Kan man inte bara vara glad?
Ja, exakt. Det var ju det vi hade bestämt oss för.
Eller hur? Nu sa jag det bara för att det ska låta bra.
Vi ska förklara.
Men jag tänker så här, att om någon blir arg sådär, det kan ha en jävligt dålig dag. Men det kan också vara så att just den där vägen kanske alla skiter i.
Det är uttjatat för honom.
Mm. Han bor där, så tänker han såhär, åh, nu kommer den här. Mm. För vi är så snygga tjejer, men jag orkar inte.
Inte idag, bara inte idag.
Nej, inte den här kvinnan.
Det kanske var en sjukdom.
Inte den här kvinnan som är över 50 år dessutom. Det är väldigt provocerande.
Ja, du tänker så?
Ja, inte att det...
Vi
tyvärr,
kvinnor, vi retar ju män lite...
För att vi,
bara vi finns.
Mm, ja.
Och den är lite svår.
Den är svår.
Men också lite kittlande. För jag vet att det är inte så svårt att reta dem.
Nej, det är jättelätt. Det är bara att gå förbi.
Nej, men grejen är... Det värsta med det här... Det värsta med att jag njuter lite av det här. Jag tycker om det här.
Men det är roligt.
Jag tycker om... När jag sitter där med två fuck you-fingrar.
Det är jättekul.
Och är jättearg på den mannen. Jag är inte alls ledsen eller någonting.
Man blir ju inte ledsen.
Nej, jag tycker om det.
Och vet du, jag märkte...
Jag gillar att bråka med män.
Det är jättekul. Åh, vad kul det är att bråka med män. Men jag tror att det är kul därför att det är så lätt.
Ja.
Det är inte mycket man behöver
liksom. Nej, det är jättelätt.
Det är bara att inte lyda till punkt och pricka. Alltså, om man lyder till nästan punkt och pricka så blir de arga.
Ja.
Utan det enda som duger är 100% lydnad. Mm. Det är så jävla kul. Om en gubbe har sagt till en att man ska hålla sig inom en viss fyrkant.
Mm. Mm.
Och så sticker man ut en tå utanför den linjen. Och då bara... Dumma du stack ut din tå utanför strecket. Vi hade faktiskt sagt att du skulle vara innanför. Man bara... Nej. Ja, det är kul.
Ja, det är kul. Där kom förhöjd livskänsla.
Down by the old mill stream where I first met. Men jag tycker folk också har blivit taskiga. Inte alla, men en del så här, håller på och polisar varandra på ett vitt sätt.
Ja.
Till exempel i den slutna Facebookgrupp som jag är med i.
Mm-hmm.
Folk polisar inte varandra direkt, men det skrivs ju bara om du vet vad i den gruppen just nu.
Mm.
Och vilka konsekvenser det får för den, vilka konsekvenser det får för den.
Bla bla.
Men då skriver någon så här: åh, jag kan inte hjälpa det. Men det uppstår ju konflikter i min bekantskapskrets. Jag blir så irriterad på folk som säger att de ska åka till Skåne på påsken.
Ja.
Och någon annan hade skrivit så här, en trådstart liksom. Jag har letat i ett halvår efter en ny soffa. Och nu hittade jag en på Blocket och jag hade glömt att begränsa sökningen till Stockholm. Så att det råkar vara så att den här soffan finns i Småland någonstans.
Mm.
Tycker ni att jag kan åka med min bil till Vaggeryd eller vad fan det var? Och bara lasta in soffan i bilen och åka hem igen? Va? Och så skriver några så här, ja men det tycker vi verkligen så här. Men någon skriver... Nej, i rådande situation skulle jag säga nej. Nej, så den tycker inte att man får sätta sig i sin egen bil och åka till Vaggeryd. Och så hålla till och med ut en bil.
Tänk om du skulle belasta Vaggeryds vårdcentral.
Ja, om hon blir snuvig på vägen.
Det är det man gör alltid när man åker till.
Varför inte? Och så grejen är... Ja, men det första man gör är att man går till vårdcentralen.
Ja, men det är det första man gör, första stoppet innan man hämtar soffan. Gå till vårdcentralen och kolla hur man mår. Nej, men så här, och hon la ut en bild på den här soffan och den var ju jättestor.
Ja.
Så man tänker sig att hon och den här säljaren i Vaggeryd,
ja,
skulle bära i varsin ände så här, bara för att få in den. De skulle vara mer än 2 meter ifrån, ja, så stor var den där soffan. Så jag förstår inte hur hon liksom är en terrorist om hon åker och hämtar den. Och sen så säger någon annan bara, nej, jag blir så förbannad, det här med att folk åker, ja, sen. Men å andra sidan, om någon sätter sig i en bil,
mm,
som du gör ibland,
ja,
den kör så här,
så låter det.
Och sen går den ur bilen och sen går den in i sin sommarstuga.
Mm. Mm.
Oh. Är det liksom,
oh, våtservetter.
Jag tänkte väl liksom flygvärdinnans roll.
Ja.
Åh, jag älskar när flygvärdinnan kommer med de där varma grejerna.
Ja, varma, våta. Ja.
Nej, men,
ja. Nej, men, jag är jättenöjd. Tack.
Mm. Nej, men, och då så ska alltså någon i min Facebookgrupp sitta och på riktigt reta upp sig.
Ja. Ja.
Så här, arbeta upp ett raseri.
Ja. Ja.
Och på riktigt också att ge rådet här, nej, åk inte till mig. Usch, nu kommer vi få...
Vi måste alla göra vissa uppoffringar.
Nej.
Sen tycker jag att det verkar för jobbigt att åka till Vaggeryd för hämta soffan. Men det är en helt annan diskussion.
En helt annan diskussion.
Men det har ju inte med att göra med att man mördar någon om man gör det. Alltså man får ju göra det.
Nej, nej.
Eller? Det får man ju.
Ja. Men vi kanske inte ska ge oss in i den diskussionen.
Nej, det ska
vi
inte göra.
Det rör upp väldigt mycket känslor.
Nej, men någon blev ju arg förra gången för att vi var på restaurang.
Ja.
Och nu, titta, nu sitter vi här igen. Lyssnar vi? Nej.
Men lyssnarna, jag ska bara berätta att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tomma bord ser jag här. Ja. Vi stöttar verkligen Vedholmsfisk.
Och nu så vill jag, det gör vi. Vi hashtag stöttar. Det var en uppoffring av oss att äta den här fantastiska, ja, maten.
Jättejobbigt faktiskt. Men alla måste dra sitt strå till stacken.
Ja.
Vill du ha någon kaffe, Martina?
Nej, det är jättebra.
Du vill inte ha det den här gången?
Inte den här gången.
Nej.
Vill du?
Nej, då surplar vi vidare på Chaplin.
Vi får ingen dessert heller.
Nej, jag tror inte.
Vi är
så himla döjda. Det är så himla gott.
Jag tar en jättesnabb sig. Och sen tar vi Elis Monteverde.
Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi. Ja, Elis Monteverde Bureau.
Ja.
Har nyligen kommit ut med en bok som heter De äter ur din hand, baby.
Mm. Mm.
Den fick jag i uppdrag att recensera. Och recenserade den tyckte jag ju då förhållandevis snällt, faktiskt. Men grejen är att den här boken är skriven i en,
ja, en litterär fora.
Mm. Jag vill inte kalla det genre, men det är ett sätt att skriva som jag, det relaterar faktiskt till Molnbullen, för att jag, det är mitt absoluta favoritsätt att skriva.
Mm.
Jag lever för den här typen av litteratur,
mm,
som är oerhört frisprättande och rolig och skiter i alla regler och som är anarkistisk helt enkelt. Men eftersom jag har konsumerat såna böcker väldigt mycket så förhåller sig ju Elis bok till det bästa.
Mm.
Och jag värnar om den här genren.
Mm.
Och den här boken hade brister.
Mm.
Men vad jag ville få fram i recensionen var på något sätt att jag vill att den ska fortsätta skriva så. Och att det tar ett helt liv att komma upp till den nivån.
Mm.
Och Elis var liksom, han var så arg och tyckte att men jag är ju 28 år och en etablerad författare.
Mm.
Men jag är 45 år.
Mm.
Och väl tämligen, ja, jag har skrivit mycket och jag tycker fortfarande, jag har samma rädsla fortfarande för att det inte var tillräckligt bra och sådär. Och det jag undrar är, alltså jag har ju också fått ibland mindre positiva recensioner, men det är ju på något sätt, Det är en av vår verksamhets själva kroppsdelar. Det ingår i själva organismen, i det vi gör. Att man inte kan få bra kritik jämt. Alltså kritiker är ju inte reklambyråer.
Nej.
Vi är ju inte till för att liksom uppfylla någons dröm om att få en bra recension.
Men grejen är att han har ju också lanserat den här boken med att den skulle bli dålig.
Och den är inte dålig.
Nej, men han har ju så att säga poserat med hur dålig den är. Och hur dåligt det kommer gå och hur lite han kommer att sälja. Det har ju varit hans. Han var ju med i Expressens kulturprogram och pratade om precis det.
Ja, han hade ett samtal med Jack Hildén.
Ja, med Jack Hildén. Ja. Jag har skrivit en dålig bok. Jag kommer inte ihåg hur han uttryckte sig. Jag kanske kan ta fram det så vi kan klippa in det här.
Men de verkar gilla det jag skriver på förlaget. Och nu kommer jag med en ny bok i vår som är helt totalt konstig. Och som jag aldrig hade fått ge ut om jag inte hade liksom först byggt upp ett namn med två diktsamlingar som fick bra recensioner. Sen den här romanen då, som jag kallar för roman, det är egentligen en fragmentarisk diktsamling också. Liksom. Jag sa roman för att man fick lite mer betalt då. Och nu så är min plan är bara att fortsätta ge ut en konstig bok, så konstigt som möjligt, på så stort förlag som möjligt, vartannat år, samtidigt som jag arbetar som publikvärd för timlön i Skärholmen. Liksom. Jag tänker att det är där det kanske är, om det har sållats bort nu en ung generation millennial-män som då inte skriver böcker för att framtidsutsikterna är hopplös ekonomiskt, då är ju det någonting bra som har gjort litteraturen, kvalitetslitteraturen, en tjänst. Liksom.
Jag tänker att eftersom han nu blir så upprörd över att få den där kritiken som han hade förväntat, så framstår det ju bara i allt för tydlig dager att det där bara var jävla påhitt.
Nej men...
Och dessutom så tycker jag nog att du liksom... Det är som, alltså, även om du framhävde hans kvaliteter, så var väl det värsta att du liksom klappar honom på huvudet och säger liksom att det kommer att bli bra så småningom. Det där är ju väldigt sårande för somliga. Det är ju väldigt jobbigt att någon säger att det där blir bra snart. Men det är inte bra än. Men du är ju en litteraturkritiker. Du måste ju säga vad du tycker.
Annars är jag en reklambyrå.
Ja! Annars är du en reklambyrå.
Och tyvärr så... Och jag förstår att det känns förminskande och det känns liksom klappa på huvudet-aktigt. Men det förtar inte det faktum att det är så det är.
Mm. Nej. Nej. Just det.
Det är så i alla fall.
Ja.
Och så är det kanske med mig också. Eller jag hoppas ju. Jag hoppas ju. Efter 20 år som liksom yrkesverksam författare, att jag inte har nått min absoluta höjd. Det vore ju tragiskt. Ja. Att från och med nu så kommer jag liksom att skriva, först kanske nästa år, någon sån här mellanbok som mest är att jag reflekterar över vilka som fick snuva år 2020 eller någonting. Och sen så kommer jag skriva någon trött jävla bok om ett marsvin. Och sen så tänker man, det är sådär Martina Montelius bok, det är lite sådär, det är lite olekar och det är lite skojfriskt. Och
ja,
mellan raderna kan man ana en samhällskritik. Och så tuffar jag på liksom. Det finns ingen utveckling kvar.
Nej men grejen är att du har ju fått den här, du har ju också fått kritik.
Gud ja! Åh gud ja! Det är så kul! Jag var faktiskt tvungen att twittra den bara för att det var så kul.
Ja.
Jag har ju fått ett par sågningar i mitt liv. Någon var arg på min första bok Främlingsleguanen för att det inte gick att avgöra om huvudpersonen var en pojke eller en flicka. Konstig grej att bli arg för, jag ju tycker.
Ja.
Jag är den enda mig veteligt dramatiker i Sverige som har fått Leif Zern, vår kanske främste teaterkritiker, att skriva och att avsluta en text med orden prutt, prutt. Det är jag faktiskt jättestolt över. Prutt, prutt, skriver Leif Zern. Jag förstår vad...
Det är så out of character.
Han, yes, det var när han
gästade. Du lyckades rubba hans cirklar totalt, va?
Alltså förstår du vad roligt? Nej, enda gången jag har känt som Elis Borå, det var väl i så fall när jag har känt mig missförstådd av Lars Ring, som jag respekterar jättemycket.
Varför gör du det så jättemycket?
För att jag tycker att han skriver bra. Kanske att han har legat av sig lite de senaste 10 åren.
Har du blivit sågad av Lars Ring?
Nej, inte
det är ju
sågad.
I så fall en fjäder i hatten för Lars Ring, för han sågar ju ingenting.
Nej, men alltså jag har blivit i två föreställningar. Dels den som Leif Sern skrev prutt om, Svinrik. Den tyckte inte Lars heller om. Och sen en annan som jag gjorde, gästspel på Strindbergs intima teater, som hette Titta vad ni har gjort.
Mm.
Den tyckte Lars, tror jag, inte heller var så bra. Men grejen är med det att jag har tidigare tyckt att Lars har skrivit så inkännande och förstående om mina föreställningar och sådär. Och så har jag på något sätt, på ett barnsligt sätt, blivit besviken då.
Mm.
Att jag har tyckt att han inte har förstått min intention med de här som jag gjorde. Men...
Ja, men han är ju, det är ju hans adelsmärke. Att förstå.
Ja, och så
när det är det ju faktiskt.
Men han försöker ju verkligen.
Det är inte konstigt att alla älskar honom.
Men han kan ju inte fatta
jag är inte allt. Jag är inte alls sån.
Men jag tror att alla...
Jag bara slår dövörat till.
Men jag tror att alla som får... Nej, det tror jag
varför
inte.
Varför ska jag hålla på att förstå någons intention? Det är väl inte intressant?
Nej, och grejen är att det jag har gjort fel enligt Elis Monteverde Brå är att jag... Han tycker att jag inte förstod hans intention.
Nej.
Men grejen är att det inte riktigt mitt jobb
det är inte,
att förstå
det,
hans.
Nej, det är ingen provskrivning i skolan. Utan det är ju liksom, handlar ju om din upplevelse. Måste jag mål?
Nej, men så handlar det om lite. Också en kärlek till litteraturen. Som är större än min kärlek till just Elis.
Ja.
Men därmed inte sagt att det var något illa men. Alltså... Men hur ska vi göra då?
Ja, hur ska vi
om
göra
man ska
då?
Ha en kritik.
Men vad är det han säger nu då? Vad säger han?
Ja, det senaste.
För det är på Twitter det här pågår,
det
eller
det senaste
hur?
Var så här, dels lägger han ut en massa weirda bilder och skriver Swisha Brunnsgatan 4 hela tiden. Då kan jag säga att vi har inte Swish, tyvärr. Vi håller på att jobba på det faktiskt. Vi har bett banken att vi ska få Swisha. Återkommer om detta. Nej, men sen så är det att Martina Montelius, att jag är korkad.
Jaha, okej.
Okay. Men det, jag tycker jag får ta det därför att det är ju ändå...
Nej, men om det här är konstverket, om det här är Elis Monteverde Borås konstverk, den dåliga romanen, då har ju du bidragit till det. Du har gjort din uppgift.
Egentligen, fast jag borde kanske ha skrivit...
Du kan ju, när pocketupplagan kommer så kan han ju bara citera dig. Och så blir allt bra. Jag kommer ihåg på den tiden för sådär en 4 år sedan när det var kul. När Elis Borå, när Elis Borå skrev på Twitter att du borde göra en podd.
Med David Lynch?
Ja, som skulle heta Lynch.
Med Montelius. Nu har det ju hänt. Lynch.
Ja.
Med Montelius?
Ja, nu har det hänt.
Nu har jag lynchat en etablerad författare.
Ja, och det har varit lynchstämning på Söderbergs bageri och inte vet jag, i parkeringshuset och vid huvudled.
Jag tror kanske att det här avsnittet måste heta lynch.
Ja, det kanske måste göra det faktiskt.
Men usch, förstår du hur mycket skit jag kommer att få på Twitter nu? Men det är okej.
Kommer du?
Nej, men om Elis lyssnar på det här avsnittet.
Ja. Vi får se.
Men då kanske vi får ha visir av helt andra.
Han kanske får komma med nästa avsnitt och vara med.
Kan inte Elis och jag battla?
Ja.
Alltså vi kör ett sånt här...
Jag tror det.
Poetry Slam Battle!
Ja!
Vem
på
Brunnsgatan
när ni kommer att öppna någon gång.
Ja.
Eller bara på en sån här digital plattform som är så populärt nu.
Vi kan lägga ut det på Insta. Vi kan lägga ut det på sociala medier.
Ja. Ja.
Nej, men herregud, nej fy fan. Nej, jag är som sagt, jag är jätteledsen.
Nej,
det är inte. Nej, jag är inte ledsen. Nej. Jag är inte ledsen därför att jag tycker att det är en gåva att få motstånd som konstnär.
Ja,
det är det faktiskt.
Nu ska du få se vilken fin bok jag har.
Den är sjukt fin. Let's Dance.
Ja.
Den är jättesnygg. Vi måste ta
en pytteliten anteckningsbok med typ som en orkester
på framsidan. Och det är lite liksom 50-tals estetik på de här
illustrationerna. Och kan inte jag få visa den? Vi måste göra film för att jag måste åka till Vällingby.
Jag har köpt den i New York. Stackars New York. Jag köpte på en bok, jättefin bokhandel i New York.
Den är helt fantastisk.
Ja, den är så vacker som man nästan inte ens vågar skriva i den. Men jag hade skrivit några stolpar i den i alla fall som
kanske
vi skulle använda idag.
Men har vi gjort dem då?
Ja, vi har gjort dem. Vi har gjort dem och nu måste ju du gå.
Jag måste gå för att jag ska...
Jag hade egentligen tänkt att berätta om när stämningen blev som... omvända hand i underhållningsprogrammet Vem bor här?
Ja!
Det var lite konstigt alltihop.
Hur blev den stämningen?
Jo, den blev så här. Du vet, så hinner jag bara.
Jag har tittat jättemycket på Vem bor här. Jag har tittat skitmycket på den.
Ja,
så jag älskar Vem bor här.
Ja.
Men inte det senaste jag har inte sett.
Det har du inte sett?
Nej.
Det går ju enligt en väldigt specifik mall. Har du tänkt på
ja,
det?
Alla ska ju gissa var de andra bor och
ja,
de ska se
det är ett litet gäng. Ja. Och frågorna som programledaren ställer är exakt de samma program efter program.
Mm.
Det här kan man inte snacka om och liksom röra sig utanför den här berömda ramen.
Det är exakt
ramen.
Samma.
Det är precis samma.
Men det är
samma.
Så jävla kul att se de här hemmen ju.
Ja.
Det är ju
och
jättekul.
Någon är ett yrke och då säger programledaren, du som är kommunikatör, hur tror du att du kan använda ditt yrke för att lista ut var de andra bor?
Så säger den, jag kan kommunicera.
Ja, så. Det händer verkligen ingenting mera. Nej. Men i det här senaste avsnittet, där i den scenen där alla ska avslöja vem som bor var, i den här lättsamma stämningen som hela programmet har, så säger plötsligt kvinnan som bor i det här specifika huset ungefär att jag kallar det här huset för, var det Lottahuset? Därför att jag har tillägnat det min lilla syster som blev mördad.
Camilla, jag vet ju att ditt hem är väldigt speciellt för dig.
Mm. Det heter faktiskt Lottatorpet. Det är av en anledning till att jag hyllar min syster. Min lilla syster som har varit mördad. Mm.
Okej.
Okay. Du har gjort det väldigt fint för Lotta. Jag har köpt ett ruckel för 18 000. Jag har lappat och lagat mitt hem. Precis hur jag har mått.
Men fantastiskt att du har kunnat använda någonting som varit så sorgligt och jobbigt. Och gör det till någonting kreativt.
Mm. Mitt sorgarbete.
Hur gör man med det i ett sånt program?
Klipp till två andra deltagare som ser lite sådär förvånade ut.
En kommunikatör och en florist.
Oj! Och så säger någon, sen räddar någon den här situationen genom att säga att... Ja, hon säger nog också. Ja. Så det var som en sorts sorgarbete. Mm. Och sen går de vidare till nästa.
Det ordet hatar jag också. Jag hatar ordet.
Alltså,
förlåt.
Det öppnas ju bara en avgrund av mörker mitt i det här bara mysiga, ljust och fräscht programmet liksom. Och
som nej, man tittar på mycket för att vila från.
Jag menar, hur många frågor har man inte? Det är ju enda man tänker på.
Så blev din lilla syster mördad och varför?
Hur gick det till och när hände det? Och vem var?
Varför vill du bo i det här huset och kalla det för Lottahuset?
Och vad finns det i Lottahuset som liksom, vad har du gjort?
Hur mycket av, eftersom det handlar om hur huset ser ut,
ja.
Hur mycket av liksom inredningen är gjort med tanke på Lotta?
Ja.
Måste ju vara ganska mycket.
Ja.
Alltså man skulle kunna ha en helt guidad tur som är så här, hur Lotta har satt sin prägel på detta hus efter att hon blev mördad.
Låt oss hoppas att hon hette Lotta, för nu har jag druckit, jag vet inte, men fem glas Chablis.
Ingen, eller jo, men alltså vi
ja,
bryr oss.
Förlåt, i så fall.
Åh herregud, jag måste skynda mig.
Ja, men nu är klockan jättemycket. Ja.
Men vi gör så här, vi gör film.
Men vi är färdiga, maten har vi redan hyllat massor med gånger. Och nästa gång. Så brukade vi säga förr i tiden vad vi skulle göra nästa gång. Men det får vi sluta med.
Ja. Nej, men det är för att vi vet inte hur samhället ser ut nästa gång. Men vi vet att vi kommer podda.
Ja, det vet vi.
Men ska vi göra en film?
Ja, vi gör en film nu.
Ja, men, och då kommer jag
mobiltelefonen.
Och då kommer jag
vi kommer runda av nu, lyssnarna.
Och det är ju alltså därför att jag kommer vinna godhetspoäng idag för att jag ska hjälpa en, för mig, en kvinna jag aldrig har träffat som bor i Vällingby att hämta ut sin medicin på apoteket. Ja. Okej. Okay. Vi ska... Men vill du vara med? Du kan vara med. We're afraid of everyone. Afraid of the sun. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.